Hej, det här är Stefan Sundström och du lyssnar på Sveriges Radio P4. Här kommer Kossornas planet med Per Helgesson och Lena Nordlund.
Kommer en stor gård full av plast.
Här ser vi lite grann av det som vi gör oss av med.
Du kallar dig själv för förpackningsnörd.
100%. Jag har belagat om förpackningar i 3 års tid.
Ja, är det något som du inte vet, om du saknar en erfarenhet, så ratta in på Kossornas planet.
Och idag blir det ett helt program om förpackningar.
Och om plast. Ofta så onödigt och miljöknepigt.
Men ändå så nödvändigt material.
Alldeles strax, marinbiologen som vill diskutera vårt förhållande till plast.
Och därför var jag med om att starta Plast Riot på webben.
Culture Club med Karma Chameleon.
Kossornas planet i Göteborg.
Jag heter Daniel Hansson.
Du har startat något som heter Plast Riot. Jag har hört talas om Pussy Riot och Homo Riot och alla möjliga riots. Men Plast Riot, vad är det?
Det är ju lite uppror det också mot onödig vardagsplast. Vi vill försöka få en attitydsförändring hos folk så att de blir medvetna om hur mycket plast som finns i deras liv, vad de ska göra med det när de ska sluta använda det, om det är en PET-flaska eller om det är en dator eller om det är en penna eller vad det nu kan vara. Vi kan ju ta till exempel plastmuggar. Slänger man dem i naturen och de har man kanske använt under 5 minuter max, och så slänger man dem i naturen och så tar det kanske 500 år innan de försvinner då visuellt.
En del mataffärer har börjat ha plast som de säger är miljövänligare, bryts ner och sådär. Gör en del eller är det lite sådär sisådär?
Ja, det är lite sisådär med det där. För problemen med plast är ofta att man säger att det bryts ner, och det gör det i viss mening så att det bryts ner till mindre plastbitar och därmed försvinner det visuellt. Men plasten finns fortfarande kvar. Den har bara blivit mikroplast istället. Och den då är ett ännu större problem kanske än den stora plasten som man ser i naturen.
Mikroplast, förklara.
Ja, det är alltså små plastbitar.
Okej, det liksom löses inte upp i sina molekyler?
Nej. Det är det som är problemet med plast. Det tar väldigt lång tid för den att brytas ner till sina beståndsdelar så att naturen kan ta upp det. Man vet inte hur lång tid det kan ta, för det beror ju på vad det är för typ av produkt och så vidare.
Vi har inte levt så länge än kanske.
Nej, precis. Typiskt 500 till 1000 år. Och man har tillverkat plast i 60-70 år. Men mikroplast då, det är ju solljus eller värmen gör att plastprodukterna vittrar sönder i små bitar. Och de fortsätter ju att bli ännu mindre plastbitar och så vidare. Om det då ligger i naturen så kan mindre djur äta det, till exempel fåglar kan äta det. För de kan inte se skillnad på plast och vanlig mat. I havet har du musslor och krabbor och maskar och fiskar och allt det där. De äter sånt för de tror ju det är plankton.
Och vad då? Går inte det rakt igenom bara?
Nej. Jo och nej. Både och. För en del, alltså risken finns ju att om det kommer in i kroppen på en fisk så kan det sätta sig på tvären och så blockerar det mag- och tarmkanalen. Det gör att de svälter. De tror de är mätta, men de är egentligen hungriga. Fast de känner ju inte det, för de har grejer i magen. Men det som är absolut allra värst är att de här mikroplastpartiklarna fungerar som små svampar. Att de suger åt sig miljögifter i vattnet. Det kan finnas upp till 1000 eller till och med 1 miljon gånger högre koncentration av miljögifter på en sån liten partikel än vad det finns i den fria vattenmassan runt omkring. Och då är frågan, och det vet man inte ännu, kan de här miljögifterna hoppa av inne i en fisk till exempel och lagras in i fettvävnaden och på så sätt transporteras upp i näringskedjan upp till oss?
Regnet tilltal. Ja, jag hörs att vi är i Göteborg. Ska vi gå in under ett träd?
Så det finns fortfarande en hel del att ta reda på om hur det här funkar då, när plasten möter biologin så att säga.
Ja, precis. Det är, just mikroplast är, de har man upptäckt bara för några få år sedan. Man har ju alltid vetat att de finns som sådant, men man har aldrig liksom lagt någon större vikt på det. Man har hela tiden när man pratar om plast i havet så har man pratat om det stora skräpet som vi ser på stränderna då.
Jag har tänkt, syns det inte? Finns det inte?
Ja, precis.
Men havet pratar du om nu, det där plasthavet.
Mm.
Det har gått lite fram och tillbaka om det tycker jag. Vad är det senaste om plasthavet?
Ja, det finns. Det är lite grann som en buljong, kan man tänka sig. Det är alltså, det är inte så att man kan gå på det. Man tar ett mikroskop och tittar i vattnet. Så ser det ut som en buljong ungefär. Alltså små, små plastpartiklar som flyter omkring.
Och den där mikroplasten är där också.
Ja, precis. Det är inte bara Stilla havet som har stora problem, utan även Skagerrak och Kattegat har jätteproblem med detta.
Vi producerar mer och mer plast. Vi har hållit på med det i, vad sa du, 60-70 år någonting.
Ja, precis. Och de senaste 10 åren har vi producerat förmodligen mer plast än under hela 1900-talet. Man räknar med att det finns 1-200 miljoner ton plast i världshavet. Och de senaste undersökningarna då, när man har korrigerat för diverse osäkerheter, så kan det vara upp till 27 gånger mer. Så det är upp till 1 miljard ton plast om det skulle vara. Så det är en hel del.
Hej, det här är Stefan Sundström. Undrar du var du är någonstans? Du är på kossornas planet.
Good Time med Owl City och Carly Rae Jepsen.
Mina damer och herrar, kossornas planet har den stora äran att presentera
förpackningsnörden Sofia Eriksson.
I hennes närmsta mataffär ska hon visa oss några av sina favoriter.
Hon jobbar som förpackningskonstruktör och bloggar till och med om förpackningar på fritiden.
Det jag brinner mest för, det är förpackningar med ett mervärde och som är inriktat på miljö. Men sen kan det oftast vara hur saker och ting ser ut, hur tilltalande det är i butik, om det är någon som har tänkt till lite extra.
Här kommer vi in bland
kattmaten.
Kattmaten, ja.
Och ser ni något här som sticker ut?
Ja, jag ser ett känt märke som har formen av ett katthuvud.
Precis, jag såg det här igår och jag tyckte att det var ju jätteroligt med tanke på att just hur man ska få fram en förpackning på hyllan och använda sig av just form. Det är ingen annan som har en sån form.
Det är någon slags lyxkattmat här nu då. Små, små burkar.
Med öron.
Med öron.
Dyra var de också.
Ja, men tror du att man väljer den här då om man står här? Hellre bara för att den har öron?
Svårt att säga, men jag tror alltså de har en väldigt unik form som gör att det sticker ut. Och jag vet, vad jag har läst på tidigare, så tar det cirka 20 sekunder för en förpackning att fånga konsumenten.
Men om du tittar på den här då, vad är det som de har fått ge avkall på? Vad är dumt med den här förpackningen?
Det som är dumt kan jag tycka är väl att de transporterar väldigt mycket luft. Det är lättare att stapla till exempel sådana här kvadratiska förpackningar och kartongförpackningar. Jag tänkte om vi ska kolla på lite kreativa streckkoder.
Ja. Ja.
Kreativa streckkoder har vi aldrig tittat på förr. Nu är vi vid tehyllan.
Den jag hittade. Ah. Har ni sett det förut?
Nej.
Ja, det ser ut som en indisk gudinna eller någonting sånt där. Va?
Dels är det ju liksom en streckkod på det hon sitter på. Men sen är ju hela hon streckkodsmönstrad också. Mm.
Det här skulle jag aldrig ha sett om du inte hade pekat ut det för oss.
Men det här är väl lite så här att du ger konsumenten någonting extra. Så ja. När du väl tar upp den här och bara, ja men gud, att de tänkte på det här, det var ju lite roligt. Så kommer du ihåg det till nästa gång kanske. Det blir lite humor i förpackningen.
Det är liksom ett litet finlir, sån där liten blinkning.
Liten blinkning tänkte jag.
Det där lilla extra. Ja. Sen såg jag igår, det här är ju egna varumärkesförpackningar då. Man kan se det på förpackningen, så har de, om ni känner här, en teförpackning. Så är det en viss struktur. Ja, och det ger en viss känsla.
Lite kartongyta, ja.
Lite, det är lite struktur på. Ja. Känns lite samma sak här, lite retro. Oh. Och sen när man öppnar, då ser ni att man har vänt på kartongen. Och satt det blanka materialet, den bestrukna delen inåt. Och den obestrukna utåt. Det är egentligen tvärtom vad man brukar göra. Aha. Men just för att få den här vissa känslan så har de gjort tvärtom då.
Men många kan ju möjligen då fundera, liksom, här är en pappförpackning, i den är en plastpåse, sen är en liten tepåse. Men det kanske är så det måste vara, eller?
Jag tror att det måste det, för det är väldigt mycket att smaken försvinner. Det är väl det de ofta syftar på.
Men hörru, har du någon mardrömsförpackning här nu då?
Nej, alltså jag tycker att det är svårt. Visst, jag kan säga vad som är en bra och dålig förpackning, men det är kanske mina personliga åsikter. Det som alla förpackningar som man ser här är ju en del av en stor lång kedja. Och det ska ju funka i alla led, säger man.
Men det är klart, då står vi här i en livsmedelsbutik. Jag tänker, till exempel om du går in i en elektronikbutik och köper hörlurar som är sådär inlagda i någon sån där hård plast. Ja. Man måste ha liksom någon slags sekatör för att ta sig in i. Vad tänker
leksaker
du om dem?
Leksaker ligger också ofta i sådana.
Och jag kan tänka mig när man köper, sist jag köper USB-minne till exempel. Det ligger ju liksom, det är en väldigt liten produkt men ligger en väldigt stor plastförpackning. Men vad jag har hört, det är att man har inte hittat något som funkar så bra som det. Det är ju stöldbegärigt gods. Som till exempel litet USB-minne, om man inte gör en större förpackning att den är svår att ta sig in, så stoppar folk på sig det helt enkelt. Men jag håller med, det är jättevanligt, nästan så här när döden upplevelse att öppna en sån där låda.
Många retar sig på så här små, på liksom långsökta öppningsdetaljer. Man ska dra in en liten flärp som går av om man står där och svär. Just här plastflaskor där det är en liten ögla man ska dra i. Jag vet inte hur många gånger
den går av.
Den går av.
Jag håller med, jag blir själv jätteirriterad på det. Jag vet inte riktigt varför det är så att de inte gör en tjockare, den här lilla flärpen, så att man får upp den så att den inte går av. Jag vet faktiskt inte.
Men det är hela tiden en kompromiss. Och det är det här som mycket av ditt jobb går ut på. Precis. Att just hitta den här kompromissen mellan alla de här olika kraven. Det ska vara billigt, det ska vara smakligt, det ska se bra ut, det ska vara hållbart. Och så göra så lite miljöinverkan som möjligt.
Och enkelt att sortera.
Och sticka ut.
Vad har du har med dig lite förpackningar som du lite skatter hemifrån också? Sparar du på tomma förpackningar?
Ja,
alltså?
Jag gör det. Jag har en förpackningshylla hemma.
Ja. Du ser ut som om du har sparat på en mjölkförpackning där också.
En svart.
En svart.
Med en lampknapp på.
Det var, Arla hade den här som kampanj då, när det var Earth Hour för, var det 2 år sedan tror jag köpte den här. Då gjorde de så att de färgade alla sina mellanmjölkförpackningar svarta helt enkelt och gråa för att då visa ut mot konsumenterna att ja, vi bryr oss om miljön, vi är på den här trenden, vad är ni också?
Sen dess har Arla gått ifrån de här förpackningarna, och just de här fyrkantiga. Och det ska vi höra lite mer om senare i programmet.
Och Sofia Erikssons förpackningsblogg länkar vi till på Kosornas planets sida på sverigesradio.se.
Där lägger vi också ut bilder på några av Sofias favoritförpackningar, till exempel vinpavan som också kan fungera som solglasögon.
Va?
Sveriges hjärta med Jeremias sessionband.
En förpackning som tagit över i mjölkdiskarna är den där med skruvkork i plast.
Det som i branschen kallas för takåsförpackningar.
På forskningsinstitutet SIK i Göteborg har de tittat närmare på miljöeffekterna och jämfört till exempel med den gamla tegelstensförpackningen.
Projektledare på SIK är Katarina Nilsson. Vilken är bäst?
Det beror på hur man ser det. Det här med korken och plast. Det är extra mycket material som man får sätta på. Och det har ju en påverkan på miljön och klimatet. Så att den takåsförpackningen med plastkorken har ju en högre klimatpåverkan och energianvändning än den utan.
Men hur stor skillnad är det då? För man förstår ju att det måste gå åt lite mer material när det är en plastkork. Och det är väl lite mer papp i själva förpackningen också.
Om du jämför en takåsförpackning med utan plastkorken där, så är ju pappförpackningen detsamma. Mm. Så det som är extra, det är ju själva plastkorken. Och räknar man miljöpåverkan, alltså klimatpåverkan av den här plastkorken, så är förpackningen med skruvkork kanske runt 10%, 10-15% högre.
Det man pratar mycket om konsumentmakt, men hur gör man då när man står i mjölkkylen och det bara finns såna där?
Ja, man har ju inte så mycket val idag faktiskt. Det är ju en del av de 1,5 liters takås har ju inte plast. Men däremot lite förpackningen med takas har jag. Men det är klart att man som konsument i så fall ska höra av sig till producenterna och säga att man inte vill ha plastkorken. Mm.
Men man får ringa direkt till producenten. Jag märker att när jag blir lite grumpy old tant i ICA-affären så verkar de lite trötta på mig i mjölkkylen. Det är inte dem man ska prata med.
Nej, jag tror det är producenterna du ska prata med.
Många tycker att vi förpackar så himla mycket i livsmedelsaffären, att det är en massa onödiga förpackningar. Är det det, tycker du, som har tittat närmare på förpackningar och miljö? Eller är det så att vi behöver de förpackningar vi har?
Både och skulle jag vilja säga då. Därför att jag vet att producenterna idag jobbar väldigt mycket med att försöka minska mängden material. Men samtidigt så man kan aldrig ta bort förpackningen och den funktionen som förpackningen har, nämligen där att man ska skydda och förlänga hållbarheten. Sen är det så att förpackningen också är liksom en yta att exponera information om sin produkt som är väldigt viktigt för producenten. Och även att förmedla information som vi behöver, det är näringsinnehåll och det är hur du ska tillaga produkten och så. Men jag tycker alltid att man som producent ska sträva efter att minska förpackningsmaterialmängden för livsmedel.
Men där verkar det ju nästan vara en slags trend idag att faktiskt göra en grej av det som livsmedelsproducent. Att förpacka i så snålt men snygga förpackningar som möjligt. Det verkar ha gått hem hos konsumenter och producenter.
Det förekommer mycket utveckling just åt det hållet. Att man vill minska, och det tror jag beror på att konsumentåsikterna om att det är för mycket förpackningar med livsmedel och på livsmedel. Att man faktiskt har tagit till sig den kritiken och vill minska. Sen ska man ju också säga att den miljöpåverkan som livsmedlet står för, alltså den miljöpåverkan som livsmedlet har gett upphov till i sin produktion, från åkern ända fram till produkten, den andelen är mycket, mycket större än själva förpackningen. Så därför är det så viktigt att förpackningen verkligen tar vara på livsmedlet och så att vi får en lång hållbarhet.
Det här kan du höra lite senare i programmet.
Den här anläggningen hanterar stora mängder plast ifrån husen. Vi sorterar cirka 40 000 ton plast.
Och 40 000 ton om året?
Ja, just det. Det är vi stolta för. Jag tror inte så många vet om det i Sverige att vi har en väldigt hög teknikkunnande i detta.
Kossornas planet fortsätter efter nyheterna. Du lyssnar på Sveriges Radio P4. Nu fortsätter Kossornas planet med Per Helgesson och Lena Nordlund.
Plast och förpackningar handlar om i Kossornas planet idag.
Alldeles strax en av Europas modernaste plastsorteringsanläggningar i Bredaryd i Småland.
Khaled Selavi.
Ja. Så ska vi gå ut i produktionen.
Ja.
Vi kommer ut på en stor gård full av plast.
Oj. Snacka om plast. Här ser vi lite grann av det som vi gör oss av med. Tonvis balar av plastpåsar, plastförpackningar, plaströr, plastflaskor. Ja, mängder med plast.
Det stämmer.
Och Jörgen Sabel, du basar för den här anläggningen. Berätta vad det är vi ser för någonting.
Ja, det vi ser här är plast som faktiskt är sorterat och är på väg ut till kunder. Vårt ingående lager har vi lite längre upp här på anläggningen.
Det är färdigsorterat.
Det är sånt som är på väg härifrån, ja. Det är riktigt. Men den här anläggningen hanterar stora mängder plast ifrån hushåll. Vi sorterar cirka 40 000 ton plast.
Och 40 000 ton om året?
Ja, just det. Och då kan man ju se att en lastbil som kommer hit den väger någonstans mellan 20 och 25 ton när den är fullastad. Så det blir många lastbilar som kommer till och från en sån här anläggning.
Jag försöker föreställa mig hur mycket vi ser här. Alltså det, en sån här bal, vad kan det vara? 2 ton eller?
Nej, en bal väger ungefär mellan 600 och 700 kilo.
Ja, okej.
Okay. Så att som ni förstår är det stora volymer.
Jättevolymer.
2 balar, ett drygt ton.
Själva sorteringsanläggningen för plaster, den kör vi i fyrskiftsproduktion. Vi står bara stilla lite på lördagar för underhåll. I övrigt så går den dag som natt.
Men det sägs att vi inte är lika bra på att sortera plast som till exempel... Oj, vi måste akta oss här kanske.
Jag tror vi flyttar oss, för här kommer en jättelastbil.
Ja.
Från...
Vi går in här.
Checka!
Kryp in ett bakom plasten.
Ja, just det. Den hämtar materialet.
Ja. Stanna här.
Ja.
Men jag tänkte bara säga att det sägs att vi inte är så bra på att sortera plast som till exempel att panta burkar och sådär. Men om ni får in så här mycket, då är vi ni glada att vi inte är bättre på det. Ni skulle inte hinna med.
Nej, men vi är ju också den enda anläggningen i Skandinavien. Och det finns ju inte utrymme för att sätta upp fler sådana här. I Sverige så säger man att det finns ett export-importnetto på plaster på ungefär någonstans mellan 600 och 700 000 ton. Och en tiondel hamnar här.
Vart hamnar resten?
Ja, det mesta hamnar i förbränningspannan direkt. Och det vore väl bättre att återvinna det och försöka göra någonting med det innan man till slut måste lämna det till någon typ av förbränning eller slutgiltig behandling.
Vi befinner oss alltså i det som folk betraktar som Gnosjöområdet. Bredaryd, Lanna närmare bestämt. Hur kommer det sig att den här anläggningen har hamnat just här?
Ja, det är egentligen inget konstigt. Lanna är en liten by med lite över 470 invånare. Ungefär 40 företag, så det är väldigt industritätt här. Vi tillhör då en av de större. Det är så här att i den här regionen, om man tar Lanna med 6 mils radie, så finns någonstans 80% av Sveriges plastindustri. Och vad vi började med, det var ju att hantera företagsindustrispel. Och i takt med att lagstiftningen kom, att vi ska samla in förpackningar och annat, så såg vi ju ett sätt att kunna vidga våra vyer och vår marknad. Och börja jobba då med förpackningsplast från hela Sverige.
Och nu säger du att ni är nästan modernast i Europa.
Ja, det är riktigt. Vi är den näst, vår teknik här är den absolut den senaste tekniken om hur man kan sortera plaster. Hushållsplaster. Och det är vi stolta för. Jag tror inte så många vet om det i Sverige, att vi har en väldigt hög teknikkunnande i detta. Och hög teknik installerad.
Men när man nu tittar på en sån här bal och ser den otroliga blandningen utav plast. Alltså plast är ju inte en enhetlig grej, utan det är ju allt möjligt och alla möjliga olika sorters kvaliteter och sånt där. Hur i all världen gör ni för att sortera det här?
Ja, jag tror faktiskt att det bästa är att vi går in och tittar på det.
Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P.
Här är det ett helt berg av osorterad plast då. Hur stort är det? Det är ju...
det är 5 meter högt.
Ja.
Och vad kan det vara? 40 meter bredd?
Ja, det skulle jag tro, för byggnaden är 40 meter bred. Så att, och den är ju från vägg till vägg. Och säkert en 15 meter djupt. Vad vi ser framför oss, det är faktiskt ungefär den volym som vi processar på ett produktionsdygn här.
En sak som jag funderar på, när man lägger plasten i containern, så står det ju att man ska lägga in den löst, inte i plastpåsar.
Ja,
men här får ni väl in en massa sånt ändå?
Ja, tyvärr får vi det, för det är ett av de stora problemen i de här processerna. Det är just det här med att kunna öppna påsarna och få ut innehållet och kunna sortera det. Man kan ju naturligtvis göra det genom att krossa ner det i små bitar, men då försvåras sorteringen så väldigt mycket. Så för oss är det viktigt.
Så ni måste i så fall sitta och öppna påsarna för hand och plocka ut det?
Ja, vi har ju maskiner som gör det, men det är väldigt svårt. Och det finns inte riktigt någon tillräckligt bra teknik för detta, så att det är en faktor som komplicerar det väldigt mycket för oss. Så vi vill gärna att man tömmer påsarna i de här behållarna så som det står på instruktionerna.
Skärper alltså? när ni stoppar in dem, eller?
Ja, nu vet vi varför.
Ja.
Ja, och nu så kör den här jättetraktorn in i det där berget av plast, hämtar. Kör upp till, ska nu tippa den förmodligen.
Ja, just det. Det här går in i sorteringsanläggningen. Just nu fyller han i den här fickan så att ska höra, snart hör vi någon signal att allting igång här.
Ja, ja.
Ett problem är alltså att man inte plockar ur det ur påsarna. Men att det är lite kletigt och äckligt, det är inga problem.
Det är inga problem, utan det hanterar då våra tvättmaskiner där vi tvättar plasten. Jag tror vi ska gå vidare så ska vi se vad som händer vidare med detta. Ska vi gå ner och upp med detta?
Vi går ner här.
Här har vi en av våra fyra stycken plastsorterare. Det är automatiska system som man arbetar med infraröd teknik. Det innebär i princip att vi belyser på de här förpackningarna. Förpackningarna kommer utspridda på ett band som är 2,5 meter brett. Och bandet går i 1,5 meter per sekund. Så det här går fort och det är mycket förpackningar. Vid en station så belyser vi och skickar en IR-stråle. Och då får vi typ av spektra. Olika plaster har olika sådana här spektra. Och våra sensorer då, de kommunicerar med en blåsmunstycke och säger att nu kommer det en polypropenflaska. Just här sorterar vi polypropen. Och sen säger han, nu kommer den, nu får du ge på dig en luftstråle så du skjuter bort produkten.
Och det hinns med fast det går så fort?
Ja, det hinns med. Vi lyckas plocka 85% av produkterna som kommer av den typen vi vill sortera. Lyckas vi plocka här.
Det bygger på att den känner av det kemiska sammansättningen på varje sån här plastdetalj som flyger förbi.
Ja, det är korrekt. Det är korrekt.
Wow!
Och sen har vi en fjärde maskin. Och den sorterar alla de här tre plasterna för att skicka i en loop en gång till. Det var de här 15% som maskinen missade.
Så de får en chans till?
Just det är riktigt. Så teoretiskt då så får vi ut 96% av de produkterna vi stoppar in av de här plasterna.
Du säger att plasten går till blomkrukor och så, eller till andra material. Kan det liksom gå runt hur länge som helst? Om jag slänger mina blomkrukor i återvinningen, blir det sämre och sämre plast, eller?
Det har gjorts mängder av olika tester på detta. Och det man har konstaterat är att om du tar samma kilo plast, exakt samma, och sen så kör du det om och om igen, då kan man använda det ungefär 7 gånger. Sen börjar molekylkedjan bli för kort så att inte produkten är stark. Men om vi tittar på det som kommer hit så är det ju så att många produkter har ju gjutit för första gången. Någon kanske har gått sin första loop och sen har någon gått sin andra loop och motsvarande. Och där har man också gjort mycket tester. Om man slutade testa det när man har gjort 25, när det har gått 25 gånger då med den här typen av utspädningseffekt, och man kunde inte finna någon försämring i råvaran. Så den nya råvaran stabiliserade upp den som hade gått många gånger varm. Så egentligen kan det bli någon typ av oändlig loop.
Christian Walls, Loving is all right.
Vi återvänder till det här med mjölkförpackningar.
Det visar sig att det finns ett mejeri åtminstone som inte hänger på trenden med skruvkork.
Kristina Stjärnspets är kommunikationsansvarig på Norrmejerier i Umeå.
Och hon förklarar varför de är så motsträviga och håller sig kvar vid den gamla tegelstensförpackningen.
Ja, alltså miljöfrågan är ju en av de viktigaste frågorna nu för tiden. Och för oss är det ju viktigt att kunna göra det vi kan för att minska vår miljöpåverkan. Så vi har valt att fortsätta med de här platta förpackningarna. För de är ju både miljösmarta och håller mjölken fräsch och god.
På vilket sätt är de miljösmarta som du ser?
De är miljösmarta dels för att de är gjorda enbart av papper, som är ju en råvara som är naturlig och går att återvinna. Sen är de lätta att transportera. Genom att de är fyrkantiga så är de transporteffektiva. Och sen är de ju naturligtvis lätta att återvinna även för konsumenten, att skölja ur och packa så att man tar dem till återvinningsstationen.
Men varför tror du att ni är ensamma om det här beslutet? För att längre söderöver i landet så resonerar man på annat sätt.
Ja, vi utgår ju ifrån de undersökningar som vi har gjort här uppe i Norrland. Vi har ju Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland där vi säljer vår mjölk. Och där har vi tittat på både konsumentperspektivet, fråga om konsumenterna, och vi har tittat på miljöperspektivet och självklart även det ekonomiska perspektivet. Och ur alla de här tre perspektiven så kom den här platta förpackningen högst upp på listan. Så att då valde vi att fortsätta med den.
Och i våras när ni hade tagit det här beslutet så gick ni ut med en reklamkampanj som handlade om utrotningshotade arter, där ni räknade upp kungsörn och fjällräv och lodjur och så den här gamla tegelstensförpackningen på mjölk. Känner ni er tvungna till att liksom motivera det här beslutet ändå inför era kunder?
Det handlade mer om att vi ville berätta för våra kunder att vi faktiskt hade gjort ett aktivt val. För det är klart att de ser att det förekommer skruvkork på förpackningar i andra delar av Sverige också. Och det finns ju även här uppe. Och vi kände det att vi har gjort ett aktivt val och vi ville berätta varför. Och sen skojade vi till det lite grann, för det är alltid trevligt när man kan göra en annonskampanj lite underhållande också. As a car
pulls out the driveway. Kossornas planet finns inte bara på sverigesradio.se. Vi finns på Facebook också.
Robert Cray won't be coming home.
I Kossornas planet om 2 veckor, benrangel och skelett.
Bland annat bjuder vi på den internationellt kände paleontologens topp 5-lista över världens viktigaste skelett.
Du har hört Kossornas planet av och med Per Helgesson och Lena Nordlund. Musiken valdes av Kerstin Berts, förutom signaturen som gjordes av mig, Stefan Sundström.
Det här är P4, Sveriges Radio.